Vad är egentligen andlig sexualitet? Det blir ämnet för dagen. Andlighet å ena sidan, andlighet, spiritualitet. Vad man nu tänker att det är, djup meningsfullhet brukar jag ibland säga att andlighet eller spiritualitet är. Och sexualitet då, det är väl någonting de flesta är på något sånär bekanta med i alla fall. Sexualitet. Sex. Att ha, kopulera. Det är inte helt enkelt. Jag kommer ihåg att jag en gång för många år sedan i tidig 20-årsålder lyssnade på en författare som heter Ken Wilber som var en, har varit en väldigt stark influens på mig i mitt liv och mitt, ja, men allt från andliga sökande till hur jag lever mitt liv idag skulle jag säga. Han blev intervjuad av Tammy Simon på Sounds True och gjorde en ljud, vad heter det, bokserie eller man ska kalla det, ingen bok men intervjuserie som heter Cosmic Consciousness. Jag lyssnade igenom den en massa gånger och ett parti där i så pratade de faktiskt om just det här ämnet om sexualitet och sex. Där berättade då Ken Wilber och det som gör det så bra med honom är att han, vad han gör väldigt bra är att han ritar upp ett ramverk eller så här, en karta. Vad finns egentligen här att ta del av i världen? Och så också här då, även om det här bara blir en liten munspit av det. Men vad han sa var i alla fall att det går att ha sex i olika kroppar. Och det var en grej som jag tyckte var intressant och hon, Tammy Simon också tyckte då. Det finns då den fysiska kroppen, the gross body, säger man ofta i de här traditionerna som hinduismen. Det finns den subtila kroppen, the subtle body, och så finns det the causal body också då, eller den very subtle säger de ibland inom buddhismen. Så den fysiska, den subtila kroppen och den kausala kroppen då. Och det är sådana här tillstånd, ibland så det korresponderar ofta med den fysiska kroppen med den vanliga fysiska verkligheten. Den subtila kroppen korresponderar med drömvärlden, drömsömn, energier, prana, chi, vad säger man, chakran, nadis och mycket sådana saker. Även visualiseringar och energier bara i allmänhet. Energier då som inte är de rent fysiologiska då, utan de är andliga energier, om man ska säga, subtila kroppen. Det som väldigt mycket andlighet handlar om faktiskt. Kausala kroppen då heter kausala eftersom det kommer från det urordet kausalitet då, som skapas. Och det är den första kroppen enligt dem då, eller första tillståndet då, som skapar de andra som korresponderar då med drömlös sömn eller formlöshet kanske man kan säga också, the great void. Och de är alla allestädes närvarande hela tiden, men vi kan också ha direkt upplevelsen av dem mer tydligt då, som i det vanliga fysiska tillståndet så är vi väl medvetna om den fysiska kroppen. I drömmen så har vi en drömkropp där också, vi har en drömvärld också och de flesta är inte medvetna i drömlösa, men där i teorin så ska man kunna... om man är vaken där så får man en upplevelse av hur det är att vara bara formlöshet ungefär och ingenting annat. Okej, okay. Vi har också vittnet, vi har också icke-dualitet, så se om vi kommer in på det. Men det är i alla fall lite av ett ramverk som jag målar upp nu, likt hur Ken Wilber gjorde för mig själv i Cosmic Consciousness för ett par decennier sedan. Så kommer vi då till sex. Så de flesta vet ju vad fysisk vad sex är. Och det vet jag också, hej hej på er i chatten där, fortsätt på ditt spår, du gör underverk för vilsna själar, säger Mats, så tack så mycket. Hej hej Eva-Lena. Den fysiska kroppen känner vi till, eller hur? Så, och det var vad Tammy Simon också sa till Ken Wilber att, jo, jag vet vad det är för någonting, berätta om de här andra kropparna, hur är det att ha sex med andra kropparna? Och det är det jag tänker prata om lite grann idag, för där blir det andlighet i den meningen att vi pratar om andlighet definierat som kanske inte så som jag normalt sett definierar, men det som man normalt sett många gånger tänker att så här, andlighet kan handla om energier då exempelvis, som jag sa, prana, chi, kundalini, alla de här orden vi har för en typ av subtil energi som vi kan bli medvetna om, vi kan arbeta med, vi kan hålla på med kundalini-yoga, men vi kan också hålla på med tantra då som det heter. Tantra är ju en svårdefinierat likt hur hinduism är svårt att definiera, buddhism är svårt att definiera, men tantra väldigt enkelt har med ritualer att göra. Det har också med de här energierna att göra. En skillnad, det skulle man kunna säga om man tar inom buddhismen, är att de delar upp det i tre olika hjul här. Det är kanske inte så spännande att lyssna på det här, men kom till sexet. Men jag tänker bara någonting börja med lite förspel då, om vi säger så. Så inom buddhismen så finns Theravada-buddhismen som ibland kallas för Hinayana, är det lilla hjulet. Sen har vi Mahayana-buddhismen där vi har med då som Zen-buddhism då, som jag håller på mycket med. Och sen finns Vajrayana-buddhism också som är då förknippat med tantra eller tantriska skolan. Det är sånt som ja, men Dalai Lama, vad jag vet i alla fall, är väl en del av den kulturen, tibetansk buddhism och så. Även böntraditionen inom Tibet som också har kopplingar då. Så här ser vi kopplingarna mellan å ena sidan det här meditativa, formlösa lite grann, tillstånden, icke-dualitet till och med inom zen-buddhismen, men också faktiskt shamanism, också energier, de tillbedjare, vad säger man, deities, gudomligheter, vilket inte man gör så mycket inom zen-buddhismen och mahayana-buddhismen på samma sätt. Det finns ju buddhor och bodhisattvor för vissa, men här är det som om man håller på med drömyoga exempelvis, som jag gjort ändå, eller lucid dreaming, så går man in och ofta visualiserar. Man visualiserar kanske en sån här deity som ska hålla ens huvud när man ska sova. Man kan visualisera energier, sådana här nadis och olika chakran i kroppen. Halschakrat exempelvis, hålla fokus på det, eller tredje ögat, för att på så sätt bättre sjunka in i och vara fortsatt medveten när man somnar. Så genom att fokusera på de energierna, de kraftcentren, eller om man ska säga kraftdjuret om man så vill, i kroppen, så kan man vara mer medveten, behålla medvetandet i sömntillståndet när man somnar då. Annars så försvinner ju bort och blir omedvetna. Och på samma sätt så tantra är ju väldigt lite sex egentligen, men om man använder tantra, om man alltså jobbar med de här energierna som finns där, som man tenderar inte göra så mycket i de andra traditionerna, utan då är det mer bara fokus på en praktik. Hej där Pia, hej på dig. Brukar vara fokus bara vara på praktiken, räkna andetagen, vara medveten, scanna kroppen, göra den typen av grejer är själva praktiken och inte så mycket visualisera saker, men det finns med inom tantran. Där kan vi höra att vi visualiserar oss själva ute i kosmos. Det kan vara alla möjliga visualiseringar. Men vi kan också då, för att komma till sex, använda de här tekniken ungefär, det här sättet att vara på. Å ena sidan meditativt, å ena sidan visualiserat meditativt i sängen, i bingen. Så kan vi använda oss av det. Så jag läste ett par böcker om det här, också med anledning av, för att ta det personligt, så jag har haft en längtan under lång tid, eller känt en dragning åt, för att göra det väldigt så här basalt, så har jag delvis gjort det här vad man kallar för nofap, det vill säga inte ta på sig själv och onanera då, som det heter. Jag körde ett helt år för några år sedan med det, inga sexuella relationer och inget sånt. Jag dras också mot det nu, alltså även om inte det, ja, att helt enkelt det känns rätt för mig. För att kontextualisera ännu mer, så tycker jag inte att det är någonting är fel. Så länge man gör det man känner känns bra för en själv och man inte skadar någon annan, så är det bara att köra på. Och man kan utforska det, vad ska man säga, rent fysiska eller fysiskt psykologiska också på väldigt många olika sätt. Det är massvis med sätt som går att göra och arbeta med samtycke. Det finns BDSM-communityt som arbetar med fetischer där vi egentligen alla på något sätt ligger på den skalan. Alla är ju, eller de flesta tenderar att inte vara helt androgyna, utan de flesta är lite mer dominanta eller lite mer submissive, lite mer underkastelse, och sen alla möjliga olika fetischer och sånt här som finns inom det här spannet som då kallas BDSM. Och det är på det rent fysiska och psykologiska planet, även om såklart de här energierna finns där, men de är inte aktiva objekt i den kunskapsteorin, så vitt jag vet i alla fall. Jag är ingen superexpert, men sen finns ju det tantra, det finns tantrafestivalen, det finns olika tantrakurser och sånt man kan gå på. Jag har inte gått på dem, men jag läst en del böcker och haft den här längtan då åt att gå mot ja, men så när jag träffade min nuvarande partner då, så kände jag väldigt tydligt att jag vill inte ha sex. Jag vill inte gå in i den typen av sex som jag haft tidigare. Det har inte varit något fel på den, inte varit något liksom dåligt. Men vi bestämde oss båda två, vi hade båda en längtan att inte göra det, utan hitta ett nytt sätt. Jag gjorde faktiskt en kakoceremoni häromdagen också, som jag kom att tänka på nu, att där jag bara kände likt jag hur jag gjort i andra ceremonier av olika slag, där jag kanske känt att ja, men jag ger upp. Jag ger upp mitt liv, jag ger upp mitt liv till Gud eller till universum, till det här andliga sökandet. Jag ger mig själv till dig. Som jag tänkte, men det var inte det jag kände nu, utan nu var det istället att jag ger upp sex. Jag ger upp sex, det som har varit, och välkomnar du nu det här. Och igen, det är inte att det andra var dåligt på något sätt eller så, utan det är bara att någonting annat vill komma igenom mig då. Så vi tänkte till en början då att vi har inte sex bara, så bara avvaktar vi. Men så pratade jag med ett medium som faktiskt rekommenderade mig den här boken som jag nämnde i beskrivningen, Making Love av Barry Long. I den så pratar han om, för det är det också, att så här, vara, hur kan man vara i kärlek hela tiden? Det är så svårt med den här, för mig i alla fall, kanske inte för dig, men att man har å ena sidan kärlek och å andra sidan så här djurisk sexualitet ungefär. Hur kan de två vara samma sak? Hur, för när vi blir upptagna, vi blir uppfyllda eller vi går in i de här sexuella energierna, eller om man ska uttrycka det, är vi i kärlek då fortfarande? Är vi medvetna då ens? Om vi ska komma till det förhoppningsvis. Barry Long i alla fall har skrivit den här boken Making Love. Så han pratar om att göra kärlek, vara kärlek, att vara i hjärtat hela tiden då, under tiden, under den sexuella akten. Inte bara innan och efter. Så att man liksom innan är kärleksfull och närvarande och sen så är man nu, så igen. Och igen, inget fel med någonting. Alla möjliga sätt fungerar, bara det känns bra, bara båda är överens om det och det finns samtycke och så vidare, så är allting okej. Men för mig har det känts som att jag vill till någonting annat då igen. Och Barry Long pratar om det här andra som jag har känt till lite grann då och provat på lite grann, men som inte bara är att inte exempelvis komma, för det är också en av de här grejerna. Inte nödvändigtvis ens att inte komma för varken för kvinnan eller mannen, för Barry Long pratar om att det är helt okej att göra det. Men en grej är att gå bort från friktion, så in och ut, eller göra olika saker vid könsorganen så att det stimuleras. Det är någonting som man i den här, jag kan inte tala för tantra i allmänhet, men de här böckerna jag läst i alla fall, så går det åt det hållet att faktiskt inte hålla på med det. Gå från, ska man säga, friktion till närhet. Jag minns en av författarna, någon snubbe, jag kommer inte ihåg hans namn nu, till en annan bok, skrev att om han skulle lägga upp en ny Tinder-profil på nätet, så skulle han skriva någon att utforska stillness med. Alltså stillhet, säger man så. Att vara fullt närvarande och att faktiskt vara bokstavligen stilla. Marnia Robinson, eller Diane Richardson, jag kollar på mina, vad de heter nu här, ja, stund samma. Diane Richardson pratar i den här boken, The Heart of Tantric Sex, om just att det finns olika nycklar för oss. Ögonen är en sådan sak, så att titta på varandra. Eye gazing finns ju som en praktik, behöver inte vara något sexuellt med det, men det kan vara det. Det kan vara djupt sensuellt att se varandra djupt i ögonen och vara kvar vid det. Oftast är vi inte det, och då uppstår någonting som vissa av de här författarna också gör, den här tydliga distinktionen mellan mating och bonding, alltså mellan att kopplera, mellan att göra barn ungefär, och bonding, vad man nu ska säga på svenska, sammanfläta, bli enade, bli mera, alltså skapa relationella band. Mating handlar ju om att para sig, att få avkomma. Så om, för våra gener så är ju det ganska gott och väl. De vill få ihop oss och att det kommer en avkomma och att vi tar hyfsat om hand om det också. Men de energierna eller det systemet i våra kroppar tenderar bara, så vitt jag förstår, vara aktivt i ett par år ungefär. Sen försvinner det. Och som många säger, jag kommer ihåg någon snubbe som var på något sånt här event med David Deida, det är en annan sån här tantra guru som jag lyssnade på för också ett par decennier sen. Då var i alla fall någon man som ställdes upp och sa så här, ja men jag känner den här passionen, känner jag bara, jag känner det i något år eller något halvår och sådär. Och sen försvinner det ju bara. Sen känner jag ingenting längre. Vad är det? Och då går jag vidare till nästa ungefär eller någonting. Och David Deida blev ju mycket riktigt lite irriterad på honom, för han lät som en tonåring. Men han beskrev också någonting som faktiskt händer rent biokemiskt, så vitt jag förstår i alla fall. Det vill säga att vi har de här mekanismerna som slår på när vi får de här orgasmerna, när vi går in i de här sexuella energierna. Då pratar inte jag om de här citattecken andliga energierna, utan de här mer djuriska, och igen, inget fel på dem, men de mer djuriska energierna, och bara kör på dem. Dopamin rushar, vi får de här superförälskelsen, vi ser himlakroppar och stjärnor och sådant, och sen försvinner det. Sen får vi inte den här hitten längre. Vi, om man ska använda sig av någon fult ord, så vi knarkar sex. Och sen så får vi inte samma hit längre, och då måste vi antingen öka upp det eller byta eller göra något annat sådär. Det är inte hållbart helt enkelt. Det är inte hållbart, för att prata, hållbarhet är ett populärt ord. Vad som är mer hållbart, tror jag i alla fall, är det här vad man ibland kallar för slow sex, eller fokus på bonding då istället för mating. Och det är ganska kontraintuitivt, eller inte kontraintuitivt kanske, men emot vad vi normalt sett gör eller känner för. För när man träffar någon så kan man ofta ha mycket sexualitet, man känner mycket sexuell attraktion för den partnern och man vill ha mycket sex. Och så har man det och det är skönt och nice, och det är bra så. För vissa kanske det bara fortsätter och då är det super. Men om vi tänker hållbarhet och vi tänker de här dopaminsystemen som slår på, vi får de här hittarna som avtar över tid, då är det inte så vi ska göra. Utan vi ska istället ha då, som de här författarna pratar om, ett fokus på bonding. Bonding, slow sex, eye gazing om man så vill. Man måste inte kolla varandra ögonen till dem. Och faktiskt inte hålla på då med friktion. Inte söka orgasmer, inte söka de här extrema upplevelserna ungefär. Utan istället den här, i den subtila världen, i den subtila kroppen som Ken Wilber pratar om, som vi kan ha sex i, det är den vi ska accessa i närvaro med någon annan. Och det går ju i princip att göra med kläderna på. För de kropparna är oberoende av, de går lite utanför och innanför, om man ska säga. Har inte med våra, det är inte våra fysiska kroppar då. Även om våra fysiska kroppar också, så när penisen går in i vaginan så finns det finns bra effekter med det också, och att röra vid varandra fysiskt. Men bara för att förstå bilden här av att man kan tänka sig nästan chakran eller energier som går runt oss, auran eller något sådant. Det är den kroppen vi ska accessa då genom att bli då meditativa, genom att dra ner, precis så som meditation fungerar. Vi ska inte gå ut i fantasier. Jag nämnde visualiseringar förut, men det är en annan typ då som vi har fokus på de här energierna som kan vara hjälpsamt då. Men vad de här författarna varnar för är att gå in i fantasier, gå in i de här starka energierna och lämna typ här och nu ungefär. Och igen, då ser vi likheterna med meditation. Meditation handlar om att, men om det är räknande tag, skanna kroppen. Det kan vara noting, att man bara noterar kroppssensationer, känslor, tankar och inte är eller inte försvinner i dem. Många gånger tänker vi nog inte på det, men även i sex så försvinner man i tankar. Även i sex så, eller citattecken, eller vad man ska kalla det, fantasier. Och då tappar man i närvaro. Men det är också då de här starka känslorna som man då normalt sett är van att gå in i och gillar och söker till och med. Jag kan inte tala för dig, men jag kan tala för mig själv och hur jag tror de flesta har sex. De ska vi också undvika. Vi ska bara notera dem. Vi ska bara notera känslor. Vi ska bara notera emotioner. Vi ska bara notera de här tankarna som sticker iväg. Och hela tiden komma tillbaka till här och nu. Exempelvis genom att notera och även explicit uttrycka kroppssensationer. Eller vad som händer i oss. Inte berättelser. Utan ändå det här meditativa mer. Inte att vi ska vara på något visst sätt. Men att vi tar det långsamt. Har man gjort relationspraktiker som jag och min partner gjort så är det väldigt mycket lättare. För det är som att göra autentiskt relaterande delvis, eller circling då, som jag har hållit på mycket med. Att bara vara, eller försöka, det är inte så bara, men att, och har man hållit på med meditation också så blir det ännu lättare. Så meditation, relationsövningar är väldigt bra för det här. Som en grund då, eftersom tantra såklart är ju andlighet och att vara autentisk, sann, meditativ är mycket vad de praktikerna går ut på. Pia säger smälta samman intimitet och känslan av närhet, oneness. Ja men exakt. Så, och att helt enkelt för att göra det så vi kan ju uppleva starka energier, starka saker, trevliga grejer när vi kopulera så att säga med friktion och sådant. Men här är det då att vara helt stilla helt enkelt. Stilla. Notera saker. Berätta vad som händer i oss. Bara en sån sak är generellt sett ovanlig. Det gör ju också BDSM-communityt i genomsnitt skulle jag säga bättre än en genomsnittsmänniskan skulle jag säga. Så många gånger inte pratar om sex överhuvudtaget ens, varken innan eller efter. Kanske säger det där gjorde ont eller någonting, men det är ju ett första steg i alla fall. Ett steg upp att se till att vi har samtycke om allting som händer i förväg. Säga att vad man gillar och vad man inte gillar och sen efteråt prata om hur det var, hur känns det. Inte att man behöver göra det varje gång, men det är så lustig grej att vi, en av de mest intima saker vi gör som är väldigt känsligt, kan göra väldigt ont. Det finns ju kvinnor som jag kommer inte ihåg hur många jag läste för något, men en viss ganska hög procent av kvinnor får ont varenda gång de har sex. Så ska det inte vara. Då ska man inte göra på det sättet. Men vi pratar inte om det, vi säger inte, utan man biter ihop liksom. Och på samma sätt kan det vara för män också. Alltså, kanske inte att de får ont på samma sätt, men gör saker som kanske inte är skönt eller som de inte får njutning av, utan bara gör det för att göra det. Här är då ett att ge upp, skulle jag säga. Det här när man gett upp. När man gett upp, och det är bra att göra det. För man kan inte söka någonting här. Alltså, indirekt kanske är det, men det handlar om att inte söka. Det handlar om att inte gå på de här impulserna som vi normalt sett är tränade att gå på. När vi känner sexuellt oro, så går man vidare med det. Här är istället att notera det och inte gå in i det. Och göra det om och om igen. Och sen se vad som spontant av sig självt uppstår. Det finns ju likt meditation också. Vi kan inte skaka fram ett uppvaknande. Vi kan bara göra praktiken. Vi kan inte tvinga Gud att ge oss nåd genom att bända bakarmen på honom. Vi kan bara surrender. Vi kan bara ge upp. Vi kan bara göra vårt bästa för att vara ärliga och öppna och kärleksfulla. Ja, vi behöver inte nödvändigtvis vänta, för det finns en praktik här, precis som det finns en meditationspraktik vi kan göra på när vi sitter på kudden, räkna andetag, gör ett mantra. Mantran är för övrigt också associerat med tantra, yantras, mantras, sådana saker, mandalas, alla sådana grejer har mycket med tantra att göra, men inte nödvändigtvis med sexualitet att göra. Men om man tänker på vissa av de här mandalasen och så kan man se olika gudomar som har de här som inte är bara den här buddhan, utan istället så är de som Kali, va? Eller sådana här starka uttryck av att till och med ilska och sådant finns inom tantran. För en stor skillnad mellan, så som jag förstår i alla fall, mellan exempelvis Mahayana buddhismen då och Vajrayana då, är att man inte, Mahayana går ju bortom i någon mening allt, men de arbetar inte explicit med de här energierna, varken sexualitet, varken med ilska eller sånt där, utan det är mer så här ska man säga, platta ut allting, får det komma till stillheten, medan tanterna då istället faktiskt arbetar med det. Det finns till och med de som arbetar med olika typer av förbjudna då droger eller sådana här citattecken dåliga sinnestillstånd, eller för den delen då sexualitet, som ses ju som i stora delar av många religioner som någonting helt fel, bara fult, ondskefullt. Man får bara ha det för att få barn då. Men det finaste många gånger att inte hålla på med det alls. Och att helt trycka bort det verkar inte heller vara någon superväg. Att hålla på med det är också problematiskt. För det är, vi har de här, vi knarkar det så att säga. Vi får de här dopaminpåslagen och vi, hur många som helst, är ju beroende av det på, av olika sätt. Beroende av porr och sånt också. Så det är en potent sak för oss som är svår att hantera. Och ska man hålla på med det, är också svårt eller krångligt, för om man har någon som är alkoholist och inte kan dricka alkohol, och så ska de ändå typ vara i en bar och dricka. För sex är ju ett sätt, om vi bara går in i avhållsamhet, nykterism då, om man ska säga, anorexi, och bara inte gör det. Det löser problemet på ett sätt, men det gör inte att vi kan arbeta med energin, vi kan inte heller ha sex då, för då för lösningen är att inte ha det, precis som någon som inte dricker alkohol. Men här är det på något sätt att om man vill försöka sig på det och göra det på ett så här, men inte, ett nyktert sätt, men inte nyktert i termer av avhållsamhet då, utan nyktert hållbart ungefär då. Och igen, det, för de flesta så funkar det säkert. Är man nöjd så funkar det. Men jag vill göra det här då. Bara. Så det är på olika sätt kan vi se det som. Om man vill göra det i en så här typ av, på det sättet, andlig kontext, meditativt, hållbart, och försöka då vara i kärlek hela tiden och komma från hjärtat. Och vad som är intressant är, det går ju att följa de här energierna. Nu pratar jag om dem, jag måste nog göra lite tydligare, men det finns ju starka sexuella energier, alltså sådana här begär energier. Jag vill göra det, jag vill ta där, jag vill och sådär. De kan vi gå in i också och följa intuitivt, så vi kan ha en intuition som följer med dem när vi, men jag säger knarka sex, men jag menar egentligen inte negativt, utan vi, det är bara ett sätt att ha sex på. Det andra är då att vi helt enkelt inte går in i det, och vi låter istället någonting komma upp för oss som är väldigt subtilt. Vissa av de här författarna beskriver ju som att det är så subtilt, de här energierna, de här då subtila energierna, de här då i subtila kroppen, den subtila sinnesvärlden. De är så subtila, så får vi, bara vi får en tanke, bara vi försvinner iväg lite grann med en tanke, så märker vi inte av dem längre. Och det är därför vi måste vara så uppmärksamma. Det här kan ju låta jobbigt, och det här är väl delvis också. Det kan kännas konstigt att försöka vara meditativt, eller bara, man vill inte prata meditation, men bara vara fullt närvarande hela tiden. Se sin partner i ögonen, och det är inte att man måste titta varandra i ögonen hela tiden, man får blunda, man får följa kroppen också. Men hela tiden komma tillbaka till här och nu, precis som man gör i meditation, för det är så himla lätt igen då, för att försvinna iväg i en tanke, försvinna iväg i en så här sexuell känsla, om man ska kalla det, mer åt det djuriska hållet, igen då för hundrade gånger, inget fel med det, men i den här typen av tantrisk sex då, som jag pratar om nu och som jag läst om, ett annat boknamn är väldigt bra på, från Marnia Robinson, det här Cupid's Poisoned Arrow, alltså Cupid's Poisoned Arrow, och vad hon menar med det är just det här dopaminpåslagen, den här rushen och det här som är helt enkelt inte bra för en hållbar relation och hållbar sexliv, utan det vi behöver är det här, ja men ändå slow sex, tantra sex och kanske inte nödvändigtvis, för det finns massa typer av tantra sex. Det finns The New Tantra av den här Alex Wartman, som jag tror ska komma en dokumentär om. Där är det en typ av tantra sex som jag har inte hållit på med själv, men jag känner vissa som har gjort det, och det var inte nice det heller, utan så man kan gå in och känna massa och få uppleva massa starka energier utav de rent vanligt fysiologiska, men även kanske en del subtila. Men göra det på ett osunt sätt också. Alla verktyg går att använda på, vad ska man säga, dåliga sätt. Skulle jag säga i alla fall. Och här är i alla fall då att, och det kanske är delar av, som Alex har varit med använt, som är på ett helt, på ett väldigt positivt sätt också. Jag vet inte det, jag har bara hört om framförallt de dåliga erfarenheterna som många människor har haft i hans community, kult om man så vill. Men här är det då meditation, meditationssex och autentiskt relaterande sex, om man så vill. Det är så jag tänker kring det i alla fall till stor del. Där vi kan också då träna oss på att använda oss av de här vajrayana-metoderna eller tantriska metoderna. Vajrayana-buddhism då menar jag. Där vi helt enkelt ser de här energierna till exempel. De subtila energierna. När vi vet också hur de rör sig. Om någon berättar det för oss eller vi läser om det, så kan vi visualisera det för oss själva, för vårt inre öga, samtidigt som vi är fullt närvarande, samtidigt som vi kanske säger vad vi känner, samtidigt som vi kanske håller ögonkontakt och samtidigt som vi faktiskt ligger i princip helt stilla och ser vad som händer. Och vad som är intressant, att någonting händer faktiskt. Nu har vi ju, jag och min partner, vi praktiserar det här då varje dag. I princip, nu blir det inte idag tyvärr då, men de flesta andra dagar har det blivit. Och då ställer vi klockan på 20-30 minuter och så är det av med kläderna och så kör vi det där. Ingen penetration, det kan man ha också, men vi har inte det då. Och bara helt enkelt, man får ta på varandra, man får säga vad man upplever, känner, inre tillstånd, inre kroppssensationer, och bara försöka göra det här så gott det går. Ge upp, inte söka någonting, inte söka någon hit. Man vet både att det kommer inte vara någon så här kul grej som händer. Men på bara ett par veckor så händer en massa grejer. Det kommer de här subtila, och det kan vara olika då för olika personer, olika tider tar och sådär. Det är inte nödvändigtvis att det går så där snabbt alltid. Eller så går det ännu snabbare för någon annan. Men att när vi vågar då vara, så det behövs ju att man, det finns ju massa nervositet och sådana grejer som också kan finnas. Det kan kännas konstigt. Men vi behöver ha modet att göra det. Våga att inte göra någonting. Våga göra den här praktiken och göra det också som en praktik då. Göra det regelbundet. De rekommenderar ju varje dag, många av dem. Också för bonding. Så även om vi inte får ut supermycket coolt sexualitet, sexuellt som man kanske får i annan typ av sex, så får man den här bondingen då. Och vill man se hållbarhet över tid, så tror jag på det. Jag tror på det sättet, i alla fall för mig själv. Det är det jag tror på. Och för min relation så tror jag på det, att det är ett mer hållbart sätt för mig att göra det på. Vara meditativ, om vi ska ta de här tipsen. Bara vara närvarande. Har du en meditationspraktik, så är det ju åt det hållet. Hur gör du när du mediterar? Men kanske lite grann åt det här goenka, kroppsscanning, ha koll på kroppen. Många meditationspraktiker kan ju vara att vi bara gör ett mantra eller att vi försvinner iväg. Att vi försvinner iväg helt enkelt bara. Vi vet inte vad vår kropp är överhuvudtaget. Och så kan ju meditationspraktik vara och fungera jättebra. Men här ska vi vara i kroppen. Vi ska känna kroppen. Vi ska notera vad som händer i kroppen. Och vi ska... Ja, men ordet läka kommer upp för mig också. Så det är vad jag känner också. Det uppstår en typ av läkning och avslappning som vi inte får på det andra sättet. Vi kan få det där också. Igen, det finns massa sätt att läka på och slappna av på. Men det är en intressant typ av avslappning som kan infinna sig. Så framförallt när man gör det regelbundet och över tid. Och det är många av de här skriver om just att göra regelbundet över tid. Så slappnar vi av mer och mer. Och ju mer vi slappnar av, ja, gissa. Jo, desto mer får vi ut av det. Desto mer av de här subtila energierna uppstår för oss. Det som mer kommer. Genom att inte göra någonting. Nästan. Men det är inte så. Utan det är faktiskt att vi gör någonting. Doing, not doing. Way, way, way. det som de här traditionerna pratar om också. Här ser vi kopplingar till andlighet igen, att göra, inte göra. Vad är meditation? Doing, not doing. Det här att vi ska anstränga oss, men vi ska slappna av. Hur gör vi det? Det är paradoxalt. Men det finns någonting där när vi både ger upp och ger oss själva över. Och försöker vara närvarande. Och definitivt vad vi väljer att lägga vår uppmärksamhet på. Och vi lägger uppmärksamheten på tankar. Och vi lägger uppmärksamheten på gå in i de här sexuella grejerna och att kroppen bara reagerar på dem. Så får vi mer av det såklart. Lägger vi istället uppmärksamheten på nuet, på the power of now tillsammans med Eckhart Tolle. Kanske inte om vi ska tänka på när jag säger, men vi ska inte tänka på någon. Vi ska bara vara fullt närvarande, fullt i våra kroppar. Och känna kroppen, känna hur det är, säga ibland också hur det känns. Känna mig varm, lite rädd, alla sådana saker som kommer. Och sen ser vi vad som spontant uppstår. Det här är också det här vackra som är kopplat till andlighet, olika typer av andlighet. Och faktiskt det högsta tillståndet inom hinduismen, det här det spontana tillståndet. Total frihet. När saker bara uppstår. Frihet är ett ord för det också. Vi blir fria. Vi blir fria från de här begären, begärkänslorna, det här sökandet. Sökandet efter en hit, knarkandet. Nu blir det ju att det låter dömande och sådär, men det är bara för att beskriva det på något sätt. Vi kan säga att det är vackert, precis som någonting annat, som någon som äter en bulle och njuter av det också. Men, och det går att göra, i teorin går väl allting att göra i frihet. Men för mig är i alla fall någonting att komma ur det på något sätt. Att inte längre dras med av de sakerna. Och hela tiden vara i full närvaro och göra det på ett djupt sätt. Och ett djupare sätt än vad jag gjort tidigare. Vara ännu mer närvarande, ännu mer. Inte gå in i de här dopaminpåslagen då. Okej. Okay. Så det var lite grann om sex. Pia säger här. Lite se men inte röra, betrakta varandra, känna kärlek och åtrå. Ja, men det är lite åt det hållet faktiskt, skulle jag också säga. Faktiskt, det är bra. Se men inte röra, ja. Så man betraktar varandra, man känner kärlek och åtrå. Man får ju röra varandra också, men det är väl lite åt det här hållet. Att inte agera så som man normalt sett gör. Utan likt hur man gör när man mediterar så är man stilla. Still pointed sex tror jag fanns någon sida som hette när jag läste på lite mer om det här. Att bara vara fullt närvarande, nu har jag sagt det 5000 gånger tror jag. Men att inte gå på impulserna, inte på någonting, inte gå iväg i tankarna. Ingenting, utan bara vara fullt närvarande hela tiden. Och det blir på ett sätt tråkigt. Det blir så här, jaha, det händer ju ingenting. Det gör van vid att det händer massa kul grejer när man har sex. Men nu händer ju ingenting. Och då är det ju helt rätt. För det är så det ska vara, i min bild i alla fall. Om man inte har stånd, säger de också, det är bra. Det är så det ska vara. Men det är då det här andra kan födas. När du lämnar förarsätet ungefär. När du inte längre är den som styr, utan Gud får styra då, om han vill vara med där. Eller energierna, de subtila energierna får komma upp till ytan när dina tankar slutar trycka undan dem. När du är fullt närvarande, då kommer tomheten också, kausala kroppen till och med om man så vill. Den subtila kroppen och subtila energierna, de kommer, vågar så här, som delfinerna som kom under covid, när jag använt alla ord man inte får göra på YouTube snart. så var det ju, vad jag minns i alla fall i Venedig, att det började komma det fina och sådär. Nu är man borta igen, men och så är det för oss. När tankarna kommer tillbaka och vi börjar snurra runt i våra egna inre världar, då försvinner det här andra, då försvinner andligheten, då försvinner de här subtila energierna, närvaron. Men så fort vi går tillbaka och så fort eller i den utsträckning vi kan behålla det också, när vi kan hålla kvar den här medvetenheten, när vi kan behålla kvar närvaron, då kan delfinerna långsamt börja ta sig inåt till Venedig. Och då uppstår de här sakerna, och som det gjort för oss också. Det är väldigt häftigt, det är på ett annat sätt, och jag har upplevt mycket subtila energier genom åren på olika sätt, även sexuella. Ja. Men jag har aldrig praktiserat det på det här sättet och gjort det som en praktik och gjort det med en partner på det här sättet, och det är verkligen känns otroligt bra bara, tycker jag. Det känns väldigt bra, känns väldigt skonsamt, känns väldigt läkande, känns väldigt kärleksfullt. För det är också det, vilket var min intention, att vara i hjärtat, vara i kärlek precis hela tiden. Och fullt närvarande. Och sen se vad uppstår här då naturligt i mötet, i oss. Hur blir det? Bonding, kärleksfullhet. Och sen kanske, enligt de här fallen, det kan komma ända till orgasm. Så det är inget, det är lite olika hur de ser på det. Vissa säger aldrig och vissa säger att det kan uppstå naturligt. Det spelar ingen roll. Men när kropparna nästan gör som kropparna vill. Lite som att de bara, lite som att ta en promenad ungefär. Det är inte att vi håller på och gör massa grejer och sådär när vi är ute och tar en promenad, utan det är mer vi bara ute och går. Och här ska det också, om man får prata om något mål, att kropparna bara gör, de har en egen intelligens. Penisen och vaginan har en egen intelligens, de kan göra sin sak utan att vi stimulerar med friktion, utan att vi fantiserar, utan att vi har massa grejer för oss och så vidare. Okej. Elin Gustafsson säger, min partner faktiskt, säger min vän Erik, hörde idag, the price of freedom is unbroken mindfulness. Exakt, så är det ju. Helt rätt, Elin. Det är ju det. Så fort vi bryter, det är därför som Zen-buddhism, som jag håller på mycket med, säger att vi ska meditera. När man åker på Sushin, så här Zen-retreat, då betyder det ena sinnet. Praktiken är att meditera exakt hela tiden. Och inte bara hela tiden när man sitter ner, utan hela tiden. Och inte bara hela tiden när man är vaken, utan hela tiden. Utan även när man sover. En unbroken eller obruten, som Elin skriver här, obruten mindfulness. Så fort vi lämnar oss själva, som Ramana Maharshi säger, så fort vi lämnar jag, han menar vi ska ställa frågan, vem är jag? Stanna kvar, Nisargadatta Maharaj säger samma sak. Håll kvar vid jaget bara, jag. Så fort vi lämnar första person och går ut, så lämnar vi oss själva då. Men det är också att vi bryter den här mindfulnessen, vi bryter sanningen, vi bryter vår kontakt med oss själva och med det också kontakten med Gud. Kan vara att vissa kristna ser på det på annat sätt, men den kristna mystiken ser på det på det sättet, skulle jag säga. Meister Eckhart skulle hålla med mig. Vi behöver med andra ord vara fullt närvarande hela tiden. Fullt här och nu, fullt sanna och fullt meditativa. Så meditationspraktik igen är så himla viktigt. Men här är också att kunna praktisera det. Därför relationell praktik eller autentiskt relaterande, circling och olika namn, också kommer in, för då kan vi träna på att vara fullt närvarande i mötet med någon annan, samtidigt som vi känner det som händer i oss och beblandar det då på ett tantriskt sätt. Pia säger, syns på hela dig att du är i en relation som du finner lugn i? Ja, men vad snällt, vad fint. Det har faktiskt varit ett par personer som jag känner som sagt att de tyckte att jag lät, att jag låter lite, att jag låtit lite annorlunda senaste 2 veckorna eller något sånt där. Så det är intressant att du säger det, Pia, för jag har hört det. Och det är kanske så. Men jag fick den insikten också med att vara fullt närvarande. Jag kommer dra mig till minnes från en ceremoni, faktiskt en ayahuasca-ceremoni som jag var i där. Ja, vissa har jag suttit och
nästan mediterat mig igenom. Vissa har jag dansat mig igenom. Längre bak i tiden så låg jag, grät mig själv igenom och skakade mig själv igenom. Kan fortfarande komma upp jobbiga saker såklart om jag skulle göra en sån igen. Men här satt jag i alla fall och mediterade och gjorde min meditationspraktik som jag hållit på med i massvis mål. Det här, bara säga, vad är Mo? Vem är jag? Och sådär. Och det blev så tydligt för mig att ja, men både att priset av frihet är att vara att göra det hela tiden, men också vad som hände när man inte gjorde det. Det var verkligen nästan skrämmande för mig vad som hände när jag inte längre var närvarande. När jag inte, och det behöver inte vara att man gör den här praktiken just, det kan ju vara bara medvetet närvarande mindfulness eller vad man nu kallar det för någonting, eller vad man vill göra. Men det är så en otrolig skillnad. Det är svårt att förstå, ja, du kanske förstår exakt, men vi är så vana vid kakofonin som finns i våra huvuden, the monkey mind, att vi inte ens märker att det är så. Vi märker inte att vi är i helvetet. Men när vi bryter igenom det, när vi är i frid då, eller när vi är i kärlek, när vi är i tomhet, meningsfullhet, så kan vi bli mer varse i alla fall och märka hur stor skillnaden är och hur viktigt det är att hela tiden vara i sanning då, eller vilket ord man nu vill använda för, vara i mindfulness, vara i kärlek, vara i, göra vår praktik också då. Det är därför om varenda gång man går till läraren i zen, i princip för mig i alla fall, så är det enda de säger nästan, fortsätt att göra praktiken. Så jag säger, ja men jag tänker det här, ja men fortsätt att göra praktiken, det är det enda. Det är det enda du behöver göra. Stay mindful, var medveten närvarande. Håll fast vid jag. Jag är vad det nu är du gör för någonting. Body scanning, räkna andetag, mantran, vad det nu är, men bara hålla fast vid det och gör det över tid. Gör det mycket. Inte att du behöver stressa ihjäl det, men det är verkligen någonting som varje gång vi gör det så sätter vi in pengar på andlighetskontot, på uppvaknandets kontot. Och vi kan märka av det i, även då i sexuella relationer. Tanterna pratar om att använda det även de här sexuella energierna, eller de subtila sexuella energierna i alla fall, för andligt uppvaknande. Vi kan använda alla energier som ilska, skam och sådant också. Och vi kan vara med dem och använda dem som bränsle för vårt uppvaknande eller bli medvetna. I slutändan finns det inget uppvaknande. Det är också en illusion, men vi kan prata om det som någonting i alla fall. Ja, okej. Nu säger vi honom mer. P, sluta kalla mig partner. Okej. Ja. Elin, min partner, eller inte partner då, vill inte bli kallad partner utan kvinna. Ja, det är, kvinna kan man faktiskt säga. Vi pratade om det här om dagen. Det går att säga kvinna om sin kvinna utan att någon kopplar direkt till att man är gift. Men om man säger min man så är det lite svårare. Då tror många att man är gifta. Då finns det där husband. Jag ska tänka på det. Elin, att jag inte ska säga partner. Ja, men det är nog det jag har om tantra. Jag tycker det är spännande. Och jag gillar också det här hur det kopplar tillbaka till de praktiker, i alla fall jag själv hållit på så himla mycket med, nämligen meditation och relationsövningar. Insåg att det är precis det jag hållit på med. Men bara göra det i, och jag skulle inte säga att det är att jag inte gjort det alls inom sex och sexualitet tidigare heller. Det har jag tränat på, att vara med min intuition, göra det som känns sant, men inte på det här, den här typen av praktik då, att vara fullt närvarande, göra det väldigt, väldigt långsamt, likt hur man gör det i exempelvis circling då, eller meditation. Man drar ner bara på tempot väldigt, väldigt mycket, och då uppstår nya saker, de här energierna blir synliga. Sen kanske när de är väldigt tydliga så kan man börja göra mer, större, ta ut större rörelser, men till en början så måste vi stänga ner landet så ingen får dumpa skit i Venedig, så att, för annars kommer inte delfinerna fram, och ja, med den metaforen så försvinner de innan man börjar göra igen. Men potentiellt i alla fall tror jag att man kan börja röra sig mer i de energierna också. Det kan uppstå orgasmer och så vidare.
säger i alla fall de här tantraexperterna. Men till en början då bara vara ändå fullt närvarande. Jag gillar det. Jag tycker det är så spännande. Okej, det var det jag hade för idag. Tack så mycket.